Ja, varmt välkommen till den här fredagsmorgonen. Vi är ju i etern 30 minuter. Och vi ska i det här programmet tillsammans med Stina Fridesson som är på besök här i Gullspång. Och gläder oss med sin närvaro. Och Gertrud som också är med här och ser till att vi får använda tiden och den tid som vi har då. Och det är någonting speciellt som jag skulle vilja lyfta fram. Och det är det här med Jesu vandring här på jorden. Vad som ligger till grund för detta och varför Gud sände sin son. Och att vi kan få uppleva att vi kan lära utav hans vandring. Det är speciellt just det här att lära av Jesus hur han vandrade här i tiden. Och jag tänker då speciellt på ett ord i Johannes första brev, det andra kapitlet. Och då står det i den sjätte versen. Den som säger sig förbliva i honom, han är och pliktig att själv så vandra som han vandrade. Ja, man kan fundera, hur kan en människa ställa upp på det här? Att vandra så som Jesus vandrade. Och Johannes då använder vid flera tillfällen där ordet pliktig. Ja, det måste ju vara den förklaringen att Johannes, han var inte vem som helst. Han blev kallad för kärlekens apostel. Och det är genom Guds kärlek som griper en människa att hon blir en Jesu efterföljare. Det är kärlekens plikt det handlar om. Därför återkommer det här ordet plikt i flera tillfällen här i hans brev. Ja, den som säger sig förbliva i honom, han är och pliktig att själv så vandra så som han vandrade. Och där är ju en oerhörd tanke som verkligen måste beröra oss, gripa våra hjärtan. Hur vandrade Jesus här på jorden? Hans vandring, den var inte en vilken människas vandring. Han tänkte inte som människor plegar tänka. Han representerar ju också ett rike som inte är av den här världen. Mitt rike är inte av den här världen, det förklarade Jesus för Pilatus en gång. Och nu ska vi titta på det här, hur Jesus vandrade. För det första är det så väldigt viktigt att detta som Gud vill göra en människas liv, det är inte kött och blod det handlar om, utan det handlar om ett rike där det är frågan om den heliga andes verk. För det första börjar ju med det att om man ska bli en Jesu efterföljare, förutsättningen ligger ju i detta, vi måste bli född på nytt. Det måste bli en ny födelse in i ett rike. Man föds in i Guds rike. Det är ju den första punkten för en som ska bli Jesu efterföljare. Men så ser vi då, när vi då forskar och ser i detalj hur Jesus vandrade, så har det ju så mycket att lära oss. Därför att vi uppmanas att vandra så som han vandrade. Ja, hur vandrade Jesus? Ja, det får vi ju väldigt klart för oss när vi läser de heliga skrifterna. Dels om det som profeterades om den kommande Messias under gamla förbundets tid. Och sen då, när tiden var inne, står det, då kom Jesus, när tiden var inne. Allt sker enligt Guds schema. Och när tiden var inne, ja, då kom Jesus. Och då sker det här som är så intressant tycker jag. Att han som levde så anonymt, han var inte känd. Och Johannes hade till och med fått ett tecken från, som Gud hade givit honom för att veta vem han var som han skulle komma.
Ja,
Johannes döparen. Den som du ser anden komma över, han är det. Ja, en dag så kom då alltså Jesus. Och han kommer då på den exakta tiden som vi ser i det profetiska ordet. Stämma in. Det stämmer så väldigt väl med profetiorna. Jesus kommer vid ett tillfälle då redan Johannes hade förberett arbetet för Jesus. Han var en banbrytare. Han var en som skulle förbereda väg för Jesus. Hela hans uppgift gick ut på att förbereda detta Jesu kommande. Det är oerhört gripande när Jesus då kommer till Jordan och att detta som är väldigt stor och viktig lärdom för oss, det är att han började inte den här vandringen i hans uppgift förrän anden kom över honom som en duva. Där blir ju inte. Vi kan aldrig försöka imitera Guds verk. Vi ska aldrig kunna försöka spela någonting som vi tycker ska passa Gud, utan vi måste mottaga den helige ande. Vi blir alltså inte bara född av anden, vi måste uppleva att vi ska kunna bli ledda av anden. Jag tror Stina som är med här idag har säkert många erfarenheter av hur Guds ande har varit den som fört dig in i gärningar som Gud hade tänkt om ditt liv.
Ja, andens liv, det är ju så, vi får vandra i gärningar som är förberedda av Gud. Och det är helt klart att om man ber till Gud om vägledning så får man det.
Ja. Det är ju så att vi är vanliga människor. Vi ska äta, vi ska ha någonting att kläda oss med. Men Jesus kommer med sån underbar undervisning att det här, det ska vi inte söka först.
Sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Ja, så ska allt detta andra tillfalla.
Tillfalla. Ja, du berättade ju en gång på missionsfältet hur då det var knappt med maten.
Ja, jo, men det...
Ja, det måste du berätta. Ja, därför att det visar att Gud vill vara med i de små detaljerna i vår vardag.
Ja, visst. Och det var, jag minns särskilt ett tillfälle, det var i fler tillfällen, men det var ett tillfälle första året vi var där, jag och en kamrat Sonja, vi hade precis ingenting för på den tiden. Då skickade de gåvor per post och det kunde dröja så att vi var ställda. Men då bad vi till Gud och så fanns det en pumper, det heter auyama på spanska. Vi visste att det växte där ute, vi bodde utanför stan en bit. Så vi går ut och letar, tyckte vi, för de liksom växer där på marken. Och vi gick ju och letade och hittade en stor sån här pumpa då. Och tog den, räckte ju 3 dagar alltså.
Ja.
Men vi besökte ju, vi kunde fortfarande inte så mycket språket, men vi gick och besökte en evangelisk församling och vi berättade att vi hade funnit en pumpa. De skakade på huvudet. Det är inte den tiden nu, det kan inte ha hänt. Jo, men det hade ju hänt.
Ja.
Så Gud skickade ju en ängel och lägger ut en pumpa åt oss så att vi fick mat.
Ja.
Så det var speciellt.
Det är ju naturligtvis ett villkor i detta. Att få uppleva sådana här, det är ju fantastiskt att uppleva Guds ingripande i de små vardagliga händelserna.
Ja.
Och det är ju tanken här att vi ska ha Gud med i vardagen. Att vi inte handlar vad vi själv tycker, att vi går dit näsan pekar, utan att det handlar om att leva med Gud.
Och det finns ju andra tillfällen då som man tycker är större saker. Men det måste jag säga, det var bara det största vi var med om. Men det var ett annat tillfälle när några kom och hälsade på oss och hade sin mamma med sig. Hon hade cancer och var alldeles grön i ansiktet. Hon var verkligen sjuk alltså. Ja. Så vi la ju händerna på henne och bad för henne. Och sen gick hon ju till läkare som konstaterade och bara fick skriva ett konstaterande att hon hade blivit helad alltså. Mm. Och det är ju stort alltså, för de fick ju svart på vitt på det i läkarintyg. Men vi värderar på vårt sätt. Men det, även de vardagliga små tingen är stora under där man får vara med om det.
Mm. Då är det intressant här hur Jesus upplevde Gud i vardagen.
Mm.
Därför att till exempel så talar Hebreerbrevet om trons vila.
Mm.
Jesus han ängslades inte och oroades inte för morgondagen.
Mm.
Och det steg han skulle ta, det gjorde han inte utifrån sig själv. Utan han var överlämnad åt Gud och hans vilja.
Ja.
Så att Gud verkade de här gärningarna genom honom.
Ja.
Det var ingenting han hittade på själv. Utan han var hela tiden beroende av Gud. Här ligger den stora hemligheten. Att göra sig beroende av Gud i allt.
Ja, ända in i döden. Ja. Getsemane, sa Jesus. Ske inte min vilja, utan din.
Precis.
Fast han helst ville slippa.
Så när till exempel Jesus är ute på vandring. Så är det inte någonting som han gör på måfå. Utan det har Gud bestämt redan.
Ja.
Han behövde inte vakna upp någon dag. Och tänka, vad ska nu ske? Och hur ska jag lägga upp den här dagen? Utan han inväntade fadern och Gud visade honom det här ska ske nu. Och han gick då i Guds gärningar. Och Jesus säger ju uttryckligen att det gärningar som jag gör, det gör inte jag. Det gör fadern som bor i mig. Men hemligheten till detta, det var ju det att han överlät sitt liv åt Gud. Alltså det är väl det som är grunden till också för oss, det gäller efterföljelsen, att man är redo att överlämna äganderätten av vårt liv till Gud.
Att fadern bor i oss, alltså den helige ande bor i oss, annars funkar det ju inte.
Nej, men just det här att det handlade om att han hade överlåtit allt åt Gud, åt sin fader.
Ja.
Han ville inte göra någonting annat av sig själv, utan han gjorde allt vad fadern visade honom.
Ja. Och då sa han ju, lärjungarna sa, lär oss att bedja.
Ja.
Som Johannes lärde sina lärjungar. Och då sa Jesus, ni ska be fader vår, eller vår fader som är i himlen, helgat var det. Det var hela tiden relationen far och sånt. Så får vi ha det också.
Och då tänker man på vad den här bönen innehåller. Just det här att då bönen innehåller att vi ska bedja att ske din vilja så som den sker i himlen, så på jorden. Det är fantastiskt att Guds vilja kan ske genom oss om vi ställer vårt liv till hans förfogande.
Ja, men det är villkoret.
Ja. Där är det väl så att när man läser om Guds människor och vi läser i Bibeln att det har handlat om en kris i människors liv. En kris. Därför att Gud begär allt. Men man också får allt. Om man ger Gud allt, då får man också allt. Vad man behöver för sin för den uppgift han har kallat oss till. Det här det är ju naturligtvis någonting som inte vi kan ta oss. Men om vi överlämnar oss åt Gud, då vi överlämnar allt åt Gud, då kommer Gud att verka de här gärningarna genom oss. Det är ingenting som vi kan liksom falla in i vid vissa tillfällen, utan det handlar om att överlåtelsen blir förverkligad.
Ja.
Att Gud får göra allt.
Ja.
Det är då inte frågan om det är stort eller smått det vi ska göra för Gud, utan det handlar om, gör jag det Gud har sagt att jag ska göra?
För vi värderar det så dumt på ett mänskligt vis. Stort eller smått, inför Gud så är allting stort.
Det kan man ju jämföra med ett stort maskineri. Förr i tiden var det mycket kugghjul i maskineri.
Uh-huh.
Små och stora. Några som synes vara obetydliga. Men det funkar inte det lilla, då funkar det inte de större. Och där har vi en underbar bild på församlingen. Och där det handlar om att det överlåtna människor, de kan tillsammans utgöra Guds maskineri här i tiden.
Mm.
Om man nu får ta en profan bild.
Mm.
För det handlar om att tillsammans gör man någonting. Det är det församlingen består i. Man gör någonting tillsammans. Den ena springer inte åt det hållet, den andra åt annat hållet. Den ena gör, jag tycker så här, den andra tycker så här. Mm. Utan det handlar om en andens verk i gemenskapen, i församlingen. Att man får uppleva, som vi har dessa underbara bilder av församlingen, en kropp till exempel, där om en lem lider så lider alla.
Mm.
Man, därför att Gud har sammanfört lemmarna. Det är Gud som sätter in lemmarna och sammanför dem. Det står ju också att han sammansmälter till en enhet. Den enheten, den kan komma till stånd genom att man är överlåten åt den helige andes verk. Då utför den helige ande det här. Så gör församling till ett instrument. Församlingen är ju ett, i Guds hand, ett organ. Ja, det finns så underbara bilder på detta. Men överlåtelsen här, det är väl det som ligger till grund för, och som är förutsättning att det här ska kunna ske. Men det är väldigt gripande att läsa, som jag nämnde här, om Guds människor, hur de har brottats med det här innan de har liksom velat överge allt åt Gud. Det var ju John Bunyan som sa så här, att Kristus har många beundrare, men han har få efterföljare. Och som vi samtalade här innan, vi samlades här för att göra det här programmet. Vi talade också om Emil Gustafsson, som han uttrycker så här, det finns också med i hans skrifter, att man kan bada Herrens altare med sina tårar utan att uppge allt. Att uppge allt för Gud.
Mm.
Att uppge allt för Gud. Där är grunden till att komma in i ett underbart andens verk med sitt liv. Men så ser vi då att om vi då tänker oss hur Jesus kom in i det här efter han hade mottagit den helige ande. Just detta att när den helige ande kom över honom, då begynte han att gå in i sitt uppdrag. Och att han drevs av anden, står det, för att frestas i öknen.
Mm.
Och där bevisar jag att han bestod provet.
Mm.
Han böjde sig inte för någonting av djävulens argument eller erbjudande, utan han stod fast och vann seger. Och sen står det så underbart att Guds ande förblev över honom. Det var inte bara en upplevelse. Man kan höra människor vittna om, och jag blev andedöpt då och då. Men frågan är, ler man i sitt andedop idag? Är man ledd av anden idag? Är man driven av Guds ande idag? Det har liksom svalnat av. Men håll inte fast vid det här.
Andens liv är ju förutsättningen för att ja, för att man överhuvudtaget ska ha den här förtroliga gemenskapen med Gud och lyssna in och kunna lyda och.
Sen är det ju det här då att för det första fick ju Jesus uppleva att det här blev prövat. Han bestod på alla punkter här inför djävulens frestelse. Men sen upplever vi ju det här hur Jesus fick konfronteras med anhöriga till exempel som inte ens riktigt trodde på honom. Mm. De skulle försöka tala honom till rätta. De menade att han var för sina sinnen.
Mm.
Man blir missförstådd. Man blir utfryst. Vi tänker på när Jesus var i synagogan.
Mm.
Så vill man driva ut honom. För att förgöra honom. Hur kan människor bli så alltså? Det blir, men där får var och en Jesu efterföljare beräkna kostnaden, beräkna att det blir konfrontationer. Det blir konfrontationer med den här världen. Jesu kallelse är ju, det innebär ju bland annat vad han själv säger så här att om lärjungarna att jag har kallat er, jag har tagit er utifrån världen, från världen. Och därför kommer världen att hata er.
Mm.
Och har de har hatat mig före neder, men de kommer också hata och utfrysa eder i sitt sammanhang. Och Jesus bestod provet. Han gick segrande genom alla de här striderna.
Och där ser man ju också världens ondska. Tänk så många underbara under Jesus gjorde, helade sjuka, uppväckte döda och predikade så folket, skarorna trängdes omkring honom. Men ändå, så sen blev det korsfäst och så här långfredag så får vi ju påminnas om verkligen hur Jesus fick lida för vår
Guds rike, det får ingen plats här i världen. Men situationen är ju den också som Jesus säger att situationen i världen är den att den är djävulens våld, världen.
Ja. Och ändå så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde.
Och det var naturligtvis inte världen med dess system, utan det var människorna.
Ja.
Så det är, man får skilja på det här när det står att Gud älskade världen och vi ska till och med hata det som är i världen. Men det man får skilja på det här att då det gäller att Gud älskar världen så det är människorna det handlar om. Han ville rädda människor och han fortsätter att rädda människor ur djävulens snaror. Jesus hade ingen plats någonstans. De ville ju fånga upp honom i det religiösa sammanhanget, det kulturella sammanhanget, politiska sammanhang. Ja, överhuvudtaget allt vad världen representerar. Man ville fånga upp honom. Men han gick segrande. Och så ska vi då följa. Vad är Jesu efterföljare?
Ja.
Vi ska inte fångas upp av detta.
Till och med när han hängde där på korset. Ja. Så vann han en seger på det sättet. Att en av de här rövarna som var kortfäst med honom. Som inte kunde göra någonting annat än att vädja till Jesus. Sannoliken idag ska du vara med mig i paradiset, sa Jesus.
Så Jesu verk, det handlar inte bara det att han dog på korset utan också att han fullföljde en vandring här i tiden som blev oss till föredöme.
Ja.
Och att han sedan vann en total seger över allt det som är främmande för Guds rike. Varför blev djävulen utkastad i himlen? Därför att han började med någonting som stod i strid med den glädje och harmoni som kom av att det fanns en Guds underbara ordning i himlen.
Han blev högmodig.
Ja, han gjorde någonting vid sidan av Gud.
Ja.
Där har vi syndens problem. Man vill göra någonting, därför måste man mista sig själv. Den som mister sitt liv ska finna det verkliga livet. Då har då tiden gått ut och tack Stina att du ville vara med den här halvtimmen. Och vi får tacka Gud för att vi har Jesus som vårt föredöme.
Och vår frälsare.
Ja. Amen.